Jag försöker vänja mig med det här att inte använda papper. Så. Precis som Samuel sa i början så startar, som vi första söndagen i fastan, så börjar också vår predikoserie utifrån den här boken. Så hör ni läsa ett varv nu åtminstone ordentligt, och den fångar mig allt mer. Och precis som Samuel sa så är den ju, blir den ju aktuell på vissa sätt som vi inte hade tänkt oss. Men den är ständigt aktuell. Att följa Jesus i en rädslans kultur. Vad innebär det? Att ha tillit bortom säkerheten. Jag har satt rubriken idag som finns på skärmen där uppe snart. Som rädsla och äventyr. Jag ska försöka sätta rädslan på sin plats på något sätt idag. Jag tänker att vi ska läsa en text som jag kommer återvända till lite grann, framförallt mot slutet av predikan, men den får spegla oss, och den här är välbekant för oss, det är jag helt övertygad om. Det är från slutet av Markus evangeliet. Det kan ju synas märkligt i början på fastan att det är en påskdagstext, men så är det nu. Ni får ha överseende med det. Från Markus evangeliets 16 kapitel. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp, och de sa till varandra: vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. Signifikativt. Vi återvänder till den, men den får vara lite fond här. Jag tänker starta, och jag kommer också avsluta sen med delar av en slags sändande bön som vi använde ofta i den kommunitet vi levde i flera år i England. Den var väldigt vanlig i vårt gudstjänstliv mot slutet av gudstjänsten, och den har betytt massor för mig. Den har betytt oerhört mycket för mig i min förståelse av vad, ja, vad ett kristet liv kan vara. Den har alltså betytt massor för min självbild, därför att den har betytt massor för min gudsbild. Mycket mer som en del som sånger eller liturgiska ord eller så kan göra ibland. Mycket mer än vad många goda böcker och predikningar har betytt för mig. Det har blivit en erfarenhet i min kropp. Bönen och gudstjänsten formar oss väldigt, väldigt mycket. Jag kommer att projicera den på skärmen. Den kommer att dyka upp i slutet av den här reflektionen också. Då tänker jag bjuda in er i responsen. Men sitt med orden nu och lyssna på dem. Det här är översatt från engelskan då. Från där vi är till dit du sänder oss. Jesus, led oss vidare. För att flyga på bräckliga vingar, modiga och samtidigt lite rädda. Jesus, led oss vidare. Från tryggheten i det vi känner till och in i det äventyr du bjuder in oss i. Jesus, led oss vidare. För att vara med och forma den här världen efter din rättfärdighet, sanning och skönhet. Jesus, led oss vidare. Så anledningen till att den där användes så ofta tror jag ryms i. Det kan ju ligga kvar där uppe så länge. Det ryms i att de här orden modiga och rädda samsas i samma mening. Det samt beskrivningen av livet som ett äventyr, och att det bara är i det äventyret som mod och rädsla kan samsas. Det är viktigt. Led oss vidare, alltså en slags omistlig bön, oavsett från vilken tid och plats i livet du ber den. så är det den viktigaste bönen vi kan be. Led mig vidare genom det här, ur det här, i det här. Led oss vidare skulle kunna betyda led oss in i en större värld som är äventyret med Kristus. Där vi kommer att möta rädslor och det som det ska, det hör till. Vår utmaning, tänker jag, en avgörande del av trons mognad, om man ska kalla det det. Det är att leva i det äventyret, i lärjungaskapet, utan att våra rädslor som dyker upp blir så mycket i sig själva att de börjar dominera oss. Nu har ringat in vad den här predikoseringen kommer att handla om. Åtminstone den här predikan, men väldigt mycket av det här kommer vi snurra omkring. Det blir mer personligt och på det planet idag, eller mer om personen. Men redan nästa vecka kommer vi att zooma ut ganska mycket och förmodligen röra mycket mer konkret den konflikt eller det krig som pågår just nu också. Jag tänker att vi har ringat in det predikoseringen kommer att försöka adressera. Framförallt så har den här bönen gjort det som satt där. Och det är att mod och rädsla hör samman i lärjungaskapets äventyr. Det är äventyr som förändrar världen och oss. Det enda som kan förändra världen och oss. Så vi behöver verkligen såna här böner som den jag läste. För de ger oss språk också. För att bryta med dåliga vanor, antingen dåliga språkliga vanor eller bara livsmönster vi sitter i. Som till exempel att ställa mod och rädsla mot varandra. Som att de är absoluta motsatser. Det är böner som hjälper oss att bryta med att låta våra rädslor, kanske framförallt, som jag stod och pratade med Jakob om innan här, kanske framförallt rädslan för rädslan dominerar våra liv. Jag förstår vad jag menar. Ja, det är den situation som jag brukar tycka är lite läskig. Så jag är lite rädd för den. Och så lever vi sådana liv. Vi ska därför stanna upp vid rädslan i sig ett ögonblick. För att i alla fall börja sätta den på sin rätta plats innan vi går vidare till det som är målet, tänker jag. Äventyret. Då börjar jag med en fråga. Vad gör dig mest rädd? Vad fruktar du? En retorisk fråga, du behöver inte svara högt. Vad gör dig mest rädd? Vad fruktar? Vad håller dig vaken på natten? Vad får du att tappa det? Vad får du att liksom kallsvettas av oro eller skam? Alltså vilken fruktan eller rädsla kan dominera dig och riva jättestora hål i din självbild, så vuxen, välutbildad och balanserad du ändå tycker att du är? Vad är det för grejer? Jag ska säga vad jag fruktar mest och vad jag är mest rädd för. Och det har jag sagt förut, men jag säger det igen för det är sant. Det jag fruktar mest, och så många gånger förminskar mig och därför också förminskar min bild av andra och därför till sist förminskar Gud, det är att förödmjukas. Jag hatar det. Alltså att göra bort mig, att framstå som slarvig, okunnig eller framstå som oengagerad kanske. Allt det där som tvingar mig att inse att jag inte är perfekt. Det vill säga till sist att jag inte är Gud. Det vet jag i mitt huvud. Men det där tycker jag är jobbigt. Alltså den stress, den vreden, den självumkan som det där väcker, det var oerhört länge ett riktigt akut problem för mig i mitt liv. Jag hatar att ha fel, eller att vara fel snarare. Jag har berättat den där historien flera gånger om hur jag liksom, medan jag pluggade musik, valde att hoppa in ett annat band inför en turnévecka därför att de skulle åka till ett mycket häftigare ställe än det andra bandet. Så gjorde jag liksom någonting bara för min egen vinning. Och när de andra liksom sa det åt mig, för vi behöver ofta någon som sticker hål i den där. Du, det där var inte rätt, nu svek du oss. Den skammen, den känslan, förödmjukelsen, det som kommer före ödmjukheten. Det är så jobbigt. Och det finaste av allt var att de sa, ja, men vi förlåter dig för våran vänskap är viktigare än det här. Ja, man växer ju av sådana saker. Men det är också sånt där som att jag gick omkring i övningsrummen och stod och spelade och övade och övade och övade och övade för att bli så bra som möjligt. Och så blir man, man spelar ju aldrig rätt. Så det finns, nu har de rivit en del av musikhuset, inte av den anledningen, men jag sparkade hål i väggar och sånt där. Förstörde element. Alltså jag skulle kunna demonstrera, men det skulle kosta mig dyrt här inne. Men det var ungefär samma väg som den. Och så blev det såna. Ni ser. Det var att jag blev så oerhört besviken på mig själv. För att jag gjorde fel. För att det inte blev som det skulle. Det var ett enormt problem för mig. Och det där är därför någonting som jag väldigt länge och medvetet sett som en avgörande och viktig sak för mig. I att, som Paulus uttrycker det, arbeta med fruktan och bävan på min frälsning. Alltså att jobba med det där. Att känna igen det, men inte låta det dominera mig. För det jag behöver, det är det Gud alltid ger. Och vad är det Gud alltid ger? Och alltid har gett och alltid kommer att ge. Förlåtelse. I det här fallet, att se att min icke-perfektion är en del av mig. Och förlåta mig själv för den. Och förlåta andra när jag lägger märke till att de inte är perfekta. För det hänger ihop, förstår du. Och så paradoxen på något vis blir att det blir lättare då att ödmjukt arbeta på min frälsning. Samtidigt som jag accepterat ett visst mått av förödmjukelse i min imperfektion. Och att jag accepterat sårbarhet är en del av mitt lärjungaskap. Det är en del av att vara människa, men det är en del av lärjungaskapet. För att sträva efter att saker ska bli så bra som möjligt, som de borde vara, hela, vackra, fullkomliga, det är en del av det som driver mig. Och det är inget dåligt. Gud kommer att skapa en dag en värld som är vacker, fullkomlig, fredlig. Det är en enormt stark drivkraft. Men rädslan för att misslyckas med det, när det blir någonting i sig självt, det blir en skuggsida som dominerar mig. Eller som tenderar att göra det ibland. Alltså, det borde inte vara så märkligt för oss det här. För i centrum av våran tro så finns ju en korsfästelse. Som för allt i världen såg ut som ett kolossalt misslyckande. En rejäl förödmjukelse. Eller hur? Och när vi talar om korset talar vi om förlåtelse. Det är klurigt det där. Jag vet inte vad din fruktan är, din rädsla. Vad som formar dig. Vad som får dig att frysa ihop. Man står och berättar det här så känner jag mig obehaglig i kroppen. Därför att det där känner vi fortfarande igen. Men jag jobbar på det. Jag blir bättre. Det är därför vi så ofta talar om fred. Eller att acceptera saker. För jag säger det till mig själv. Men kanske säger det till dig också. Och så vet jag att jag behöver, som jag brukar säga ibland, någon förödmjukelse om dagen. För att liksom hålla den där illusionen borta. Och att det inte blir så oerhört. Det är bra att vara gift då. För då har man någon som ständigt sticker hål på ens egen självbild. Man har haft en bra dag och kommer hem. Så, Andreas. Jag luktar lite svett. Du har lite dålig andedräkt. Varför har ingen sagt det här idag? Jag skrev ett mejl förra veckan. Veckans info skrev jag. Välkommen till Askonstadsmässan klockan 19.00. Det var ju 6:30. Det tog mig 5 minuter att liksom komma över krampen i armarna, över skammen. Ja, förlåt. Jag ska inte plåga dig med mina. Men vad är det som är din fruktan? Vad är din rädsla? Vad får dig att låsa upp dig så? Det handlar också om att inte våga vara sårbar. Det här. Och vad formar oss? Vad formar vår rädsla? För rädsla, som jag hoppas ni har förstått vid det här laget, då, det kan ju bli någonting i sig självt. Om det är oordnat, det är inte instoppat på sin rätta plats. Och då får vi problem. Det finns ju saker som är värda att rädas för. Som, ja. Så att skilsmässa, cancer, döden, alltså sådana saker. Det är bra att vara rädda för det. Men det kan ju forma riktigt osunda rädslor som blir lätta att manipulera hos oss. Så där med att vara rädd för att dö eller vara rädd för att vara sjuk. Och det kommer vi också tala om mycket mer i veckorna framöver. Hur den där rädslan kan, ja, man kan göra profit på den, manipulera den och så. En av de mest absurda kanske är hur vi lätt i våran kultur underställer oss dyra och ibland smärtsamma behandlingar för att bota inom citationstecken, naturliga tecken på åldrande till exempel. Som att en del av oss tappar hår på huvudet vid en viss ålder. Ja? Som att åldrande och död är sjukdomar som vi behöver botas ifrån. Men det är en rädsla. Ja? Så klargör igen, rädsla är inte dåligt. Det vi behöver mogna i det är att se hur rädslan, och det här är viktigt, hur rädsla är kärlekens skugga. Då har rädslan sin rätta plats. Alltså när vi fruktar någonting så handlar det djupast sett om en rädsla att förlora någonting vi älskar. Någonting som är värt att älska, något som är stort och vackert. Jag älskar ju att se, som jag sa innan, tecken i alla fall på en värld där allting är gott, där det är vackert, där det är helt. Det ger mig glädje. Det är därför jag strävar mot perfektion och fruktar min egen brist och världens brist. För jag vill säga ju nu att skönhet och fred och sånt, vi ser ju inte det. Det är därför jag liksom ägnar mig åt musik, åt skapande. Det är därför jag har försökt jobba med fredsarbete eller leva i kommunitet. Det är därför jag undersöker vad det är att vara pastor. Alltså vi vill sträva efter något. Vi älskar livet. Vi älskar all glädje vi möter. Och därför så fruktar vi också livets skörhet, dess ändlighet och sårbarhet. Till sist döden. Rädsla är inte dåligt. Och det betyder också att glädjen och rädslan är släkt med varann. Och det är ju så för att bägge är skuggor av det ljus som är Guds kärlek och helhet. Va? Ljuset kastar skuggor, glädjen, sorgen men också rädslan är kärlekens skuggor. Som kastas när ljuset från Guds ständiga, varma, kärleksfulla närvaro och godhet lyser över oss. Och lyser med en värld som är ändlig, som är bräcklig. Så är det även med vår rädsla. Det är som att ljuset från Guds kärlek, va, kastar en skugga av rädsla över att förlora det vi älskar. Ju större kärlek, desto större skugga. Vi kan, men vi bör inte undgå kärlekens skugga i livet vi lever. Eller i världen vi lever i. Och det är som det ska. Det är massor med bibelberättelser som adresserar det här med rädsla såklart. Jag menar, varför säger till exempel änglarna, och änglarna som alltid är budbärare om befrielse och vägledning från Gud, varför säger de alltid, var inte rädd? Det första de gör i mötet med människor. Jag tänker att det är för att de behöver tala om för människor att ta nu ett steg tillbaks från rädslan du känner för att du ska kunna höra och lyssna på och ta in det Gud bjuder in dig till. Var inte rädd för rädslan. Och varför säger Jesus samma sak eller liknande saker som änglarna gör fast till sina lärjungar? Tänk till exempel i båten. När det stormar, han ligger och sover och lärjungarna håller på att göra på sig av rädsla. Va? Och så stillar han stormen, sjön och stormen som bägge symboler för kaosmakterna. Allt det vi är rädda för. De som skor sig på rädsla. Varför säger han det där? Eller när han i en annan berättelse placerar på samma sjö, samma kaosmakter, kommer gående på dem. Och så vandrar Petrus ut till honom och sjunker. Eftersom rädslan blir för stor. Samma anledning. Då är vi framme vid det här med lärjungaskapets äventyr. Va? För det där glädjen, modet och rädslan, de här gudskärlekens skuggor, får sin plats. Därför att i kallelsen till efterföljelse och ett tillit till Kristus så bjuds vi in att upptäcka att våran rädsla, den är och den blir invävd i Guds eget liv. Liksom sammanfogas. Så när man syr en ryamatta eller något, jag vet inte. Jag ska jag säga det på ett annat sätt. Så här försökte jag säga när vi, för ett par veckor sedan hade vi årsmöte och då hade jag en utblick och då sa jag så här ungefär att jag älskar församlingsordningens beskrivning av medlemskap i Johanneskyrkan. Där står det att alla, och det står nog här uppe ja, precis, att alla som kommer till Johanneskyrkan inbjuds att kasta sig in i det äventyr som det är att delta i församlingens lärjungaprocess och missionsuppdrag. Lite tekniska ord, men ordet äventyr. Jag vet inte vad ni tänker på när ni hör ordet äventyr och hur ni gör kopplingen till tron eller till medlemskap i en församling. Svensk ordbok som jag älskar definierar äventyr som det här, och det kommer också där. Som en ovanlig, spännande och farlig upplevelse med inslag av upptäckter och strapatser. Lärjungaskapets äventyr är en ovanlig, spännande och farlig upplevelse med inslag av upptäckter och strapatser. Det bjuds vi in i. Tror ni att man blir rädd av ett sånt? Det är klart man blir. Och det är som det ska. Lärjungaskapets äventyr kommer att innebära att vi får möta rädslor som vi till och med aldrig någonsin skulle ha haft om vi inte hade givit oss in på det. Så är det. Sånt vi helst skulle vilja slippa möta, som har med förlust att göra, med vår ändlighet, med vår bräcklighet, att vi inte har kontroll, att vi sårar andra, att vi stinker under armarna ibland. Vi måste höra det. Vi måste möta det. Men om vi ska delta i livet och inte vara åskådare, så kommer vi att möta dessa rädslor och vi kommer att upptäcka Gud där. Det är det som kommer hända. Jag lovar. Det är kanske inte logiskt. Känns inte intuitivt, men det är sant. Och det är precis det som kvinnorna vid graven delar med. De som fick möta änglar. Eller det som med Jesu lärjungar på den kaosiga sjön. Det är detta sändningsbönen som vi snart ska läsa och be tillsammans igen säger. Det är det hela predikoserien adresserar. Att mod och rädsla hör samman i lärjungaskapets äventyr. Det äventyr som förändrar världen och oss. Så är det. Kvinnorna får höra att de inte ska förbli förskräckta. Det hade varit en bättre översättning. Drista mig till att säga. Förbli inte förskräckta. Ingen fara att ni blir förskräckta nu. Men bli inte kvar i den. Gör den inte till någonting i sig själv. De får höra att de inte ska bli förskräckta. De får att de ska återvända till där allt startade. Gå tillbaka till Galileen. Och det blir därför tydligt att de nu är uppståndelsens levande vittnen. När de går in i det här äventyret. De kallas dit. Och de går. Och de är tysta eftersom de är rädda. De bar alltså vidare det här äventyret med mod och med rädsla. På samma gång. De kallas till ett äventyr till återvända till där allt började. Alltså till den vanliga världen av förutmjukelser, avsaknad av perfektion. Allt som går snett för att bli berättelsens fortsättning. Det är det som är poängen med det här slutet i Markus evangeliet. Och de är rädda. De är rädda. Och det är som det ska. För de har lärt sig, eller åtminstone börjat lära sig rädslans rätta plats. Och vi vet att de kommer att fortsätta göra det. De gick och de var rädda. Och det vet vi för att vi sitter här idag. Annars hade vi inte gjort det. De går med Kristus. Det är som det ska i vårt äventyr. I våra nu igen ovanliga, spännande och farliga upplevelser. Med inslag av upptäckter och strapatser. Vi slutar i den där bönen igen. Och var gärna med i responsen om du vill. Så går vi in i lovsången från den här bönen sen. Kristus, från där vi är, till dit du sänder oss. Jesus, led oss vidare. För att flyga på bräckliga vingar, modiga och samtidigt lite rädda. Jesus, led oss vidare. från tryggheten i det vi känner till och in i det äventyr du bjuder in oss i. Jesus, led oss vidare. För att vara med och forma den här världen efter din rättfärdighet, din sanning och skönhet. Jesus, led oss vidare. Vi förblir i lovsång.